Ja, den här årsmötessöndagen är lite speciell. Jag har tänkt, och vi har ett litet bildspel till det. Först tala om det som är förslag för våran vision för 2018. Och som vi förhoppningsvis kommer anta när vi går in i vår årsmötesdel. Men när jag har talat om själva visionen kommer jag också ge en liten mer bibelbakgrund till det. Så jag kommer säga ungefär samma sak två gånger, men kanske inte försöka undvika att bre ut mig allt för mycket. Det är här begreppet vision. Tycker det är lite stiltigt, det används i olika sammanhang på olika håll. Men det handlar i grund och botten om att vi tar ut en slags kompassriktning. Var är vi på väg någonstans? Vad vill vi ska ske och hända under det år som ligger framför? Vad är angeläget och vad tror vi att Guds ande talar till oss om för den tid som är närmast? Och på nästa bild så ser vi en rubrik för den här visionen, fri att växa. Och jag läser här ett stycke ur visionen. När ett frö ska gro behöver frökapseln spräckas så att rötten når ner i marken och bladen kan söka ljuset. I vår församling ser vi tecken på växtkraft som märkts i till exempel fler och nya människor på våra samlingar och en trohet i givandet. Samtidigt så begränsas vi lätt av vårt invanda sätt att tänka och se på tillvaron. För att evangeliet ska nå nya människor och växtkraften inte kvävas i sin kapsel behöver vi bli fria att växa. Att kliva utanför det invanda och bekanta innebär en risk och man kan uppleva sig sårbar. Vi vågar risken när vår tillit till Gud växer, när vi verkligen förstår hur god han är. Och fria att växa, det sätter ett gemensamt tema över tre områden som vi upplever av speciell angelägenhet under 2018. Och då kan vi nog byta bild. Fördjupning. Jag valde den här bilden på en dykare som är nere och ser vad som finns under vattnet. Och när vår familj var på resa här i Tanzania under jul, då hade jag också chans att under en dag åka iväg och dyka med tuber. Det var några år sedan sist. Men jag kan säga att det är ju stor skillnad på att titta på vattenytan och försöka skåda ner vad som finns där under och faktiskt få gå ner. Och där vi var ute vid kusten så var vi nära ett rev där det var ett väldigt rikt djurliv. Och i stunder var det inte så olikt det här. Och att gå ner på djupet är, ja, det är häftigt helt enkelt. Jag tänker att vi också har mer att upptäcka vad gäller våran tro, vem Gud är, hans tankar för oss som individer och som församling, att det finns mycket mer att se. Och om fördjupning har vi skrivit så här i visionen, att innerligare och påtagligare få lära känna Guds konkreta godhet och kraft så att kärleken, tron och hoppet växer. Nästa bild. Vänskap. Om vänskap har vi skrivit så här. Att knyta nya vänskapsband och låta gamla växa i styrka. Att i generositet och omsorg måna om att alla ska komma till sin rätt. Och jag valde den här bilden på ett rejält rep. Jag misstänker att det används till att förankra något stort skepp vid någon kaj någonstans. Saltaren har skrivit det här. Det står faktiskt om en trevinnad tråd i Saltaren också, men det är predikan som det ska vara hänvisning till. Där står det om att en ensam man kan bli nedslagen om man möter fienden. Men två personer som är tillsammans, de kan hålla sig varma även om natten är kall. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Vi är mer tillsammans än bara fler individer. Själva gemenskapen utgör något större än bara samlingen utav de separata enheterna. Och vänskap och gemenskap, det är själva infrastrukturen i vår gemenskap. Det är det allt bygger på. Och så ju mer vänskapen med varandra och vänskapen med Jesus naturligtvis, och ju mer vi låter vänskapen fördjupas, desto starkare, stabilare och robustare bygge blir också församlingen. Och ju mer kan vi bära tillsammans. Men det gäller inte bara vänskap, ska jag säga, innanför kyrkans väggar, utan vänskap kan också är så angeläget att vi är med och bidrar till i vårt samhälle på olika sätt. Och det har en hel del att göra med nästa rubrik, den tredje, som är nya människor som bjuds med, kommer till tro och rotar sig i vår gemenskap, står det här. Och när jag ser den här bilden på ganska många människor på något gångstråk i en stad, så tänker jag att de kommer någonstans från, de är på väg någonstans. Och vem skulle jag vara som kan tänka mig att jag kan påverka folk och styra deras inriktning någonstans? Snarare kan det ganska lätt vara så där att om man ställer sig i en folkmassa där det rör sig, så när man knuffar så rör sig i samma riktning, och man blir mer påverkad av människor när man påverkar dem. Så. Men det är någonting annat är faktiskt möjligt. Människor som vi kanske inte idag hade en föreställning om att de har sin rätta plats i vår gemenskap, kan faktiskt verkligen få bli det. För att Gud vill det. Och jag tänker att ju mer vi förstår utav Guds omsorg och kärlek till de här människorna, desto större kommer vårt intresse, och desto skarpare kommer också våran blick vara att se möjligheterna att få med oss nya människor. Jag ska återkomma till det här alldeles strax. Nästa bild. Hur ska det här gå till? Ja, vi hade en dag här där ett antal pastorer i veckan blev handledda utav Öyvind Tolson och Katrin. Vad heter hon mer än Katrin? Tappade namnet på henne. Ja, som jobbar på Sverigeprogrammet i EFK. Och vi talar bland annat, hur får vi saker och ting att hända? Hur blir vi uthålliga i våra ambitioner och projekt? Ja, och då talar vi om att gör om en idé till en aktivitet. Det är så angeläget att nå det. Att gå ifrån att tänka någonting till att faktiskt lägga in det i almanackan och låta det hända. Detta sker, tänker vi, genom våra gemensamma samlingar. Och jag läser nu här igen. Vi ber och verkar för att våra gemensamma samlingar, smågrupper, bön och gudstjänst för vuxna och barn ska föra oss i denna riktningen. Öppenhet ska prägla allt vi gör, men vi vill också skapa några samlingar som känns speciellt lockande, enkelt och naturligt att bjuda med till. Så står det också att var och en ger plats för de vanor som leder till ett fördjupat liv med Gud. Vi tar vara på de stunder då vi kan göra lite mer än vad som förväntas för vår nästa. Så skapas förutsättning för att vänskap uppstår och växer. Vi ser och tar vara på de tillfällen som ges att bjuda med nya människor till vår kyrka. Och vi tror att detta är möjligt tack vare Faderns kärlek, Jesus seger och Andens kraft. Vi tror att vår Gud verkar också 2018. Det här med att göra någonting lite extra. Ibland är det inte så, tänker vi att det som ska hända med så dramatiska förändringar. Men bara i fredags kväll så fick jag uppleva någonting som har med vänskap att göra. Ett par vänner till vår familj hörde att vi hade haft en jobbig vecka. Teofil hade varit sjuk redan från förra helgen. Linda varit krasslig större delen av veckan. Elis är hemma och har feber nu. Jag fick gå hem från skolan i fredags och så hade hänt några andra saker som lastat på det där. Så de ringde och sa, nu kommer vi förbi med mat till er. Och jag kunde åka rakt ifrån kyrkan där jag var och jobbade hem. Och där fanns då käket redo och Linda som inte var i någon vidare kondition. Behövde inte rodda med det. Inte en extrem insats, men någonting som verkligen värmer hjärtat och fördjupar vänskapen. Små saker som har stor betydelse. Nu vill jag ta med er till ett bibelställe där vi ska mer ha en liten bibelförankring i detta. Och det är i början så tar det sin utgångspunkt i de sista verserna i Matteus 9, vers 35 och framåt. Men sen så fortsätter det och vi tar bara en vers ifrån, eller två versar ifrån Matteus 10. Vers 7 och 8 är det. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. När jag undervisade bibelklasser på heltid så gjorde vi ofta den här övningen och tänkte att anta att vi inte visste någonting annat om Jesus utan vad som står i de här verserna. Vad hade vi vetat då om honom? Och så försöker jag leva mig in i den här texten och möter en människa som tycks vara driven utav en djup medkänsla med människor. Som ser dem, ser deras behov och gör det han kan för att möta de här behoven. Han vandrar runt. Han verkar ha ett angeläget budskap att dela med sig av. Och han har en mäktig kraft att göra skillnad i deras liv. Jesus är verkligen god. Det är en person som verkligen är värd att lära känna. Och en gemenskap som är värd att utforskas. Det är inte konstigt att människor sökte sig till honom och ville följa honom. Och det är så stort att vi har någon som är så värd att följa. Men det verkar inte riktigt gå att följa Jesus utan att besmittas utav hans hjärta. Det händer liksom i gemenskap med honom. Det som ligger hos honom smittar av sig på de som följer honom. Här talas det om de om får som var illa medfarna och hjälplösa. Jag har inte sett några riktigt hjälplösa får på så sätt. Men när jag var nere för 20 år sedan i Etiopien och hälsade på mina svärföräldrar som då jobbade där, så bodde de nära en sjö. Och vi, på ängarna invid den här sjön så betade byns hästar. Det som störde mig där, det var att om en häst blev i dålig kondition så brydde de sig inte om att avliva hästen. Utan den fick resa själv på de här åkrarna, eller ängarna. Och där fanns ett gäng halta, skraltiga, utsvultna hästar. Och ingen annan vågade ta vara på dem, för man kan ju inte ha ihjäl någon annans häst, då kan man ju bli betalningsskyldig och så vidare. Ja, de väckte min medkänsla, de här stackars hästarna. Om jag nu kan bry mig om några hästkrakar, och det ska man väl göra, hur mycket större omsorg har inte Jesus om människor som far illa, och som har verklig behov utav omsorg och upprättelse. Jesus öppnar lärjungarnas blick för människans situation. Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det verkar inte att be sig bättre, höll jag på att säga, men så bra är det väl, för bättre formulering här, att de första som sänds ut är bedjarna själva. För när vi kommer in i kapitel 10 och framåt så börjar det som kallas utsändningstalet, där Jesus instruerar lärjungarna att gå ut just till den här skörden. Och de sänds ut med uppmaningen: förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väcka upp döda, gör spetälska rena, driv ut demoner, ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det är ju märkliga ting som det talas om här. Men det börjar med det här, tänker jag, att ta emot själva gåvan. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Då måste vi också ta emot gåvan och upptäcka hur dyrbar den är. När jag jobbade i kyrkan i Lunds second hand butik, som jag fick göra åtminstone en del av min tjänst under 2 år, så fick vi in mängder utav prylar, kantstötta, trasiga grejer, smutsiga ibland, och mycket tänkte man ju som kom in, det här är skräp, men förvånansvärt mycket utav skräpet gick faktiskt att sälja, och bara man skeppar ut det till rätt pris, och det tycks finnas någon köpimpuls hos människor som går in i en butik. Det är rätt fascinerande faktiskt att märka sig. Men allt var ju inte riktigt skräp. Och att kunna skilja ur det här då med vad som har stort ekonomiskt värde och det som inte har det, det var inte alltid enkelt. Jag minns en byrå som kom in, som såg faktiskt rätt trevlig ut. Och vi stod ett gäng där faktiskt och grubblade på den och sa, vad kan den vara värd för någonting? Vi bestämde oss ganska snart för att men det här är en ganska sen kopia utav en äldre byrå. Det är det vanligaste som vi får in. Att man har gjort någonting som ska se äldre ut än vad det är. Man har gjort det efter en äldre förlaga. Och vi satte några tusenlappar på den här byrån ändå, för den var rätt tjusig. Och så ut i butiken. Och där var den inte många minuter innan den försvann. Och lite efterklokt gick vi omkring och tittade på den och sa, ja, där finns ju faktiskt någonting som skulle kunna betyda att den var lite äldre än så. Och jag tror att vi lätt hade kunnat sätta en nolla till på den där byrån. Ja, att upptäcka det verkliga värdet hos det vi faktiskt fått oss givet. Många av oss är uppvuxna i kristna hem och fått lära oss att man ska gå till kyrkan och läsa sin bibel på liknande sätt som man lärt sig att borsta sina tänder och bädda sin säng. Vi har nog fått med oss den här gåvan, men har vi upptäckt? Jag tror att ingen av oss verkligen har upptäckt det fulla värdet i det här som vi har fått. Det finns alltid mer att utforska. Ibland är det först när krisen når oss, vid sjukdom och död, som vi verkligen känner att vi behöver Gud. Men det måste inte vara så. Genom att ge plats för de goda vanor som för vår vardag i kontakt med Gud, kan vi få upptäcka än mer utav hans dyrbara närvaro och det goda han vill fylla våra liv med. Och vi har en serie här om söndagarna när vi försöker tala om de här vanorna. Lasse talade här om söndagen om lydnad, jag för några söndagar sedan om enkelhet. Vi har haft upp det här med lovsång, och det finns mer som vi ska nämna, saker som hjälper vår vardag att komma i närkontakt med Gud själv. När gåvan blir dyrbar blir det också meningsfullt att dela med sig av dem. Ingen blir speciellt ivrig av att ge vidare av något svårbegripligt tro som bara någon predikant säger att man ska dela med sig av. Men när Jesus gör en avgörande skillnad för oss, då blir vi också angelägna om att dela det vidare. Då kommer också våra samlingar när vi möts som gudstjänster eller smågrupper eller hur det nu är, att bli angelägna, för vi tänker att Gud verkligen vill möta de behov vi har, det som är våra konkreta utmaningar, och söker efter det när vi möts. Vi ska titta på en bild här. Och alla så här. Någon sa det att den här färjan i rymdfärjan Challenger, eller vad hette den, som störtade i USA, att den störtade på grund av PowerPoint-presentationer. För på PowerPoint blir allting förenklat och schematiskt och man ger inte utrymme för alla detaljer. Men man kan behöva lite förenklingar ibland också för att det ska vara hanterbart. Genom att odla nya vanor eller förstärka de vanor vi har. Här tänker jag att, som någon formulerar, det gäller att hitta sitt mått. Vi är olika som människor, har olika förutsättningar och behöver inte liksom tänka att det som passar den är precis det som passar mig. Men att hitta sitt mått. Vad innebär min vandring under 2018? Mitt liv med Gud. Så kommer vi allt mer upptäcka det dyrbara i vår tro. Och i takt med att vi gör det, så blir då också det vi gör tillsammans allt mer angeläget. Och skapar vi också där till några samlingar där vi tycker det är extra enkelt och angeläget att bjuda med människor till, så tror jag att vi kommer få se nya människor bland oss också, som kommer till tro, tar emot dopet, går in i lärjungarskap och som upptäcker hur dyrbar tron är. Och att det behöver inte vara hur märkvärdigt som helst att komma in i en spännande, positiv spiral kring det här. Där vi faktiskt, om vi ser den här första bilden som också blir den sista, nu är nästa bild. Att vi kommer ur den här frökapseln, att vi hittar rötter som får energi till oss och blad som söker sig mot ljuset, och att det blir en växtkraft på ett nytt sätt. Jag känner att den här växtkraften finns hos oss. Och jag tror att Gud utmanar oss att nå ut på ett nytt sätt. Jesus Kristus, jag vill lägga de här orden, visionen och det som jag talat om här i dina händer. Och be att du låter din ande tala och verka i oss. Vad kan det här innebära för oss som gemenskap, för oss som individer? Tack för att du är den goda herden som vill följa oss under livets alla dagar och alla situationer. Sänd din ande. Amen.